Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt i er favoritserie i kategorin vuxna män som googlar saker tillsammans, Brödrafolkens podd. Vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag precis som varje vecka Albin.
Tjena, tjena.
Och Grime.
Hallå.
Och jag går rakt på sak här. Jag ska inte göra några omsvepningar. Vi har blivit ägda. Det ger mig inget nöje att säga det här, men likväl är det sant.
Jag känner att det är viktigt att veta av vem.
Ja, nej men det är nämligen så att det har hänt typ bra saker i svensk politik.
Ja, alltså i betydningen bara bra saker händer, allt blir bättre och bättre som vi alltid säger. Alltså att ting har blivit värre.
Nej, utan det verkar faktiskt vara ett par genuint positiva utvecklingar.
Nej, det...
I ämnen som vi har diskuterat i podden tidigare.
Det kan ju inte stämma.
För det första så har kommunfullmäktige i Karlskrona beslutat att återremittera köpet av vattenborgen.
Alltså, för att de blir påkomna?
Ja, men typ. Så att det här kommer ju komma upp i december igen och då kommer de förmodligen bestämma typ samma grej. Så att det är ju... Alltså det är ju med vissa inskränkningar jag säger att detta är en positiv utveckling.
Ja, det är en återgång till utvecklingen som var för typ ett år sedan när vi inte visste att man kunde vara korrupt på det här sättet.
Ja, och det ska ju också sägas att under tiden som den här remissprocessen pågår så kommer kommunen fortsätta att hyra vattenborgen för den ockerhyra de har betalt sedan förra året. Så att det kan ju landa i slutändan i att det här blir dyrare för kommunen än vad det hade blivit om det bara hade blivit godkänt nu.
Alltså, det här är inte min mest radikala åsikt, det är det inte. Men jag tror att det är min mest liksom OG, tidigt 1800-tal, radikal republikan åsikt. Det borde finnas någon som liksom, från högsta ort, kanske folkvald, som åkte runt och avrättade människor som höll på med sånt här.
Ja.
Alltså, nu menar jag inte att någon specifik person i Karlskrona kommunledning borde avrättas. Det gör jag inte. Det hade varit sinnessjukt.
Ja. Vi vill vara tydliga med att vi inte säger det.
Men jag tror att ifall vi hade liksom, i franska revolution, efter franska revolutions mått, en sån här, vad heter de, typ representative at large eller någonting som åkte runt och så till så att saker funkade, och funkade det inte, då hände grejer.
Ja, men en polytruck helt enkelt.
Ja, och så för specifikt lokala makthavare.
Ja, det kan ju ligga någonting i det du säger. Men sen det mera liksom storskaliga och genuina ägget, men dock... likväl kvalificerat är ju att regeringen meddelade innan idag, vi spelar in det här på torsdagen som brukligt är, att Trafikverket återigen kommer att få uppdrag att förbereda bygge av nya stambanor mellan dels Lund och Hässleholm, dels Göteborg och Borås.
Men varför det? Jag trodde regeringen hade bestämt sig för att tåg är woke.
Ja, alltså begreppet de använde konkret var ju science fiction.
Det är möjligen det starkaste vi kommer få ut från den här regeringen, förutom typ all rasism.
Ja, nej men tåg är science fiction, men elflyg är en helt rimlig liksom transportstrategi. Har varit deras, alltså på riktigt, Moderaternas hållning som politiskt parti. Jag vet inte om det står i partiprogrammet, men det är så de pratar.
Ja, alltså, vi kan alla vara eniga om att tåg ville varit bra, men Ingen kan peke til noe realistisk eksempel på hvordan man skulle kunne bygge noe sånt.
Nei.
Nordmannen har talat.
Jeg vil bare at det skal ta kortere tid fra Bergen til Oslo enn det gjorde da Bergensbanen ble bygget. Er det så jævlig mye å be om?
Ja, man kan ju undra. Så att detta är ju då en ganska rejäl vändning skulle jag säga. I och med att det här liksom var ett projekt som de ganska osentimentalt slaktade när de kom till makten förra året. Även om jag tror att Trafikverket sa att de skulle fortsätta utreda det trots att regeringen inte ville ha det eftersom de inte hade fått några uttryckliga direktiv om att sluta. Men ja, nej, men som sagt så är det ju inte odelat positiva nyheter på järnvägsfronten, för att vi har också fått höra nu i dagarna att trafiken på Västra stambanan, alltså järnvägen mellan Göteborg och Stockholm, som är ja, alltså åtminstone om man ser på långdistanssträckor den överlägset mest trafikerade i landet. Den kommer från och med januari 2025 att
läggas ner.
Nej, men kapaciteten kommer halveras. För att de har bestämt sig för att banavsnittet mellan Göteborg och Alingsås, som då elektrifierades på 30-talet när man elektrifierade stambanorna i Sverige. Där har de tydligen inte bytt ut stolpar och kontaktledningar sedan dess.
Om jag klipper avsnittet så kommer jag att klippa in så det där, så när Göran Persson säger jävla uland.
Jävla uland.
Ja, så att det, ja, men eftersom man inte har gjort några konkreta planer tidigare och eftersom det inte finns någon rimlig alternativ sträckning, så har Trafikverket bedömt att det enda sättet att restaurera det här banavsnittet är att helt enkelt stänga ner ett spår i taget på den här dubbelspåriga sträckan. Så att det kommer ju då bara, alltså jag vet inte ens om det är hälften så många tåg som kommer kunna gå, men det kommer i alla fall att vara enkelspårigt mellan Göteborg och Alingsås i minst 2,5 års tid.
Ja, alltså mina, nu hade jag för inga stora ambitioner att någonsin flytta söder om Stockholm. Men det är ju tur att ingen annan i Sverige heller bor söder om Stockholm.
Nej.
Annars hade det här blivit krångligt.
Ja, nej, men det är ju skönt. Jag ska ju säga att jag hör till den förmodligen minoritet av den svenska befolkningen som aldrig har åkt Västra stambanan.
Jag har nog bara åkt Örebro, Stockholmsdelen av den faktiskt.
Ja, den går ju inte via Örebro.
Ja, nej, då har jag inte åkt den.
Det här är ju en, i mångt och mycket en rest från den tiden i svensk järnvägshistoria där de bestämde sig för att Bygger vi järnvägen till eller förbi några städer så blir det alldeles för lite sport i att resa.
Ja, det var därför att på den gamla goda tiden, alltså typ sent 90-tal, tidigt 00-tal, om man skulle åka från norrut, eller norra halvan av det här landet till typ Sundsvall, behövde man kliva av i Ånge och sen vänta i, som jag minns det, 12 dygn där. I praktiken behövde man vänta 45 minuter. Men
det var Ånge.
Ja, det var Ånge 5 på morgonen och jag var 5 år.
Det finns ju jättemånga orter i Sverige som existerar enbart för att man inte drog järnvägen till staden som ligger 2 mil bort.
Mm.
Till exempel, ja, men Hässleholm, Alvesta, Hallsberg, Mjölby, nämnda Ånge.
Ja.
Jag kan sitta här hela kvällen och bara rabbla de här ortsnamnen, men Man prioriterade ju inte riktigt snabba och enkla förbindelser när man byggde järnvägarna i det här landet.
Men det här resulterade ju i att massa svenska sporter kunde få roliga anekdoter som den här, citerat fritt från Wikipedia. Eftersom tågen endast gick dagtid, blev Jörn övernattningsstation vid stambanan. På den tiden hade Jörn inte mindre än 6 hotell. Det sägs att såväl Lenin som ett indiskt namn, som jag tror att det blir mer rasistiskt om jag uttalar än om jag inte uttalar, men som var aktiv i frihetsrörelsen, övernattade där. Vilket liksom är stort ändå för 3 hus i Västerbottens inland.
Ja, jo, men jag kommer ihåg det där för att ja, men Jörn var ju då som sagt ett av 2 ställen där Lenin övernattade i Sverige på sin väg från Zürich till Petrograd. Det andra stället var i Hjalmar Mehrs barndomshem.
Ja, just det. Hans föräldrar var ju ryska flyktingar. Då.
Ja, de var ju bundister. Alltså ja. Judiska socialister som... Jag kommer inte ihåg var i Östeuropa de kom från. Jo, men någonstans i det som var Ryssland då.
Jag är ganska säker att de var från Sankt Petersburg.
Det var så pass.
Det är det jag har fått för mig i alla fall. Men exakt varifrån Hjalmar Mehrs föräldrar varifrån är inte huvudtemat i det här avsnittet.
Nej, trots allt.
Men det är lite kul. Vars och Boden, också vars enda existensberättigande, är att man har haft soldater och tåg där. När man går liksom mellan i tunnlarna, mellan perrongerna där, då finns det en väggmålning på Lenin för att fira att där bytte han tåg en gång.
Ja, men det är ju lite så, alltså i Malmö traderar man ju väldigt mycket historier om när Lenin passerade igenom där. Ja. Och jag tror till och med att inne på Hotel Savoy att det finns en, de har ju liksom en sån stor vägg med plaketter med namnen på kända personer som har bott på hotellet. Och då har jag för mig att de 2 översta namnen som står där är kungen och Lenin. Bara den lilla detaljen då att Lenin faktiskt inte bodde över på hotellet. Han bara åt lunch där.
Det är också så starkt. Här åt Lenin lunch. När tyskarna smugglade in honom. Ja, jo.
Ja.
Yes, men jag känner att risken är stor att vi bara berättar om olika platser där Lenin har varit ifall vi fortsätter på det här spåret.
Ja, nej, men vi kan ju kanske lämna järnvägsämnet därhän. För att, ja, men som sagt, lite positivt och lite negativt de sista dagarna. Det positiva i sammanhanget är ju då att det här tågstoppet, eller trafikförminskningen mellan Göteborg och Stockholm, kommer i alla fall i teorin att minskas när man blir klar med de här nya stambanorna. Eller liksom orsaken till det kommer inte att vara i samma utsträckning. Problemet är ju då att de här snabbtågen, hypotetiska, kommer ju bara kunna ta sig så långt som till Borås. Sen finns det liksom ingen bra järnväg vidare därifrån.
Så det är alltså det här så då, man bygger en pendlingsbana till Borås?
Ja, typ. Så det kommer ju då finnas när, ja, men runt 2035-2040, när existerande projekt är färdiga, så kommer det ju då finnas 3 höghastighetsbanor i Sverige, om vi inte räknar Botniabanan. Och det är då Stockholm, Linköping, Göteborg, Borås och Malmö, Hässleholm.
Och inte att glömma Umeå, Nyland.
Just det. Och den kommer ju förmodligen inte gå speciellt långt norr om Umeå vid det laget.
Nej, inte särskilt långt söder om Umeå heller. Söder om Nyland rättare sagt. Det är kul att science fictionen går framåt. Även om långsamt.
Ja, eller något. Men vi kan väl gå vidare då helt enkelt till ett ämne som kanske ändå är lite relaterat till Lenin. För att det har ju då tydligen utarbetats någon sorts kulturkanon för norsk vänster.
Ja. Det var väl en grej i Tidöavtalen att regeringen ska utarbeta en svensk kulturkanon?
Ja, det stod ju med där. Sen har man inte hört så mycket mer om det. Nej. Antagligen mest för att regeringen har haft lite grejer att syssla med annat än att bedriva kulturpolitik.
Plus att regeringen har insett att de liker inte kultur.
Ja, det är
ja, men
det.
Ungefär så. Fast det är ju aldrig. Alltså, bara alltså, folk som vill ha kulturkanon och folk som gillar kultur är ju ett vändiagram med inte sådär jättemycket överlapp.
Nej. Alltså, plus att liksom problemet är ju att de två i regeringen som tycker om kultur är en sverigedemokrat som mest drömmer att förrensa ut judiska böcker och en folkpartist som ja, nu också kommer rensa ut judiska böcker, men som kanske inte drömmer om det.
Ja, nej men precis, det är ju herr Puntila och hans knäckt.
Ja, men avisen Klassekampen har de siste månedene arbeidet med en litteraturkanon for norsk venstresiden, og har nå kommet frem til en liste på 100 bøker.
Et rundt og bra tal.
Ja, det er 10 bøker de har plukket frem som særlig viktige, som de skriver litt om, og så lister de bare opp resten.
Ja, ok, men det er jo et klassisk grep.
Som er litt dumt, for det er et par av de resterende 90 jeg virkelig skulle likt å lese begrunnelsen for.
Ja, men skal vi begynne med å rabble de øverste 10 da, og sen gå på de konstige lengre ned?
Ja, Kommunistiske manifest av Marx og Engels.
Ja.
Greit nok, ikke noe å si på det.
Nei, altså den er jo typ 20 sider lang, så at... Mm. Inte mycket och
ja, en 20 sidor lång relativt grej förklaring av de centrala koncepten i marxismen.
Ja. Det finns en anledning till att vi minns.
Ja.
Kommunistiska manifestet och att även liksom folk till vänster som inte uttryckligen kallar sig kommunister använder det.
Ja. Reform eller revolution av Rosa Luxemburg. Også ja. Et helt greit valg som jeg ikke har noe kritikk av.
Nej, Rosa Luxemburg er jo veldig praktisk på det sättet at eftersom hon blev mördad precis efter at ryska revolutionen ägde rum så har hon inte svettats ner av att ha tagit ställning åt endera hållet i den frågan, så att det går liksom bra för nästan alla tendenser som har kommit efteråt att claima henne.
Precis, och sen kan man ha ett kul bråk om vad hon egentligen tyckte.
Ja, precis. Och vem som bär den ultimata skulden för hennes död och så vidare.
Ja.
Jo, men det är ju uppenbart. Det är ju samtliga socialdemokrater.
Ja, levande och döda.
Ja. Magdalena Andersson sköt Rosa Luxemburg och Jonas Gahr Støre hev like ned i kanalen.
Jo. Ja, om vi någonsin ska få mört så kommer det bli tröjan.
Ja, jag tänker att t-skjorter med sån efterlyst plakater för mordet på Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht.
Ja, just det, och sen är det bara liksom de 5 nordiska sosseledarna.
Ja. Men nästa på listan man måste ju ha, i och med att det är en norsk avis, så måste man ju ha någon norska författare med.
Det är väl inte mer än rimligt.
Ja, så man har med diktet Till ungdomen av Nordahl Grieg.
Ja.
Jo, greit nok, det er andre Nordahl Grieg-dikt jeg kanskje heller ville trukket fram på en liste over altså, venstresidens litterære kanon. Til ungdommen har på en måte blitt noe alle i Norge har et forhold til etter 22. juli. Så jeg ville kanskje tatt noe mer altså, utpreget radikalt.
Mm. Ja. Grieg hadde også den gode smaken at bli dødet av nazister, hvilket alltid er...
Ja.
Det är ju bra för ens eftermäle.
Det är ju en klassisk sanning att det bästa en politik eller liksom en politisk människa kan göra för sitt rykte är att bli mördad.
Nu var väl här mer typ nedskjuten av tyska flygvapnet. Nej, men jag tycker det räknas. Det får räknas.
Ja, det kan du få göra.
Tidligare SV-ledare Audun Lysbakken jobbat länge för att levningen av Nordahl Grieg skulle hämtas tillbaka från Berlin och begravas i Bergen. Jag är helt enig. Väldigt viktigt att huska att Nordahl Grieg var inte först och främst norrman, men bergenser.
Jo, alltså det kommer att sättas upp i den bergenska kulturkanon. Alltså, inte när Bergen blir självständigt, men när vikingaregimen störtas.
Just det.
Men so far so good, skulle vi säga. Inget aktivt dåligt.
Nej.
Nej. Så har man ju också valgt att ha en del skönlitteratur på den listan.
Ja.
Jo, man må väl kanske det, visst det ska vara så en visst det ska vara en slags kulturkanon snarare än en pensumlista.
Ja, det är rimligt. Som podd ställer vi, kan vi inte ställa oss bakom att läsa skönlitteratur, men vi förstår att många gör det.
Ja.
Ja, precis. Vi måste möta arbetarklassen där den står.
Ja, första skönlitterära boken här då är Vredens druer av John Steinbeck, alltså Grapes of Wrath.
Ja.
Jo, nej men fine, I guess. Jag tycker det är suspekt, både politiskt och moraliskt, att ha en amerikan med, men måste man ha en så är det väl, så är väl John Steinbeck rimligt.
Ja, det är upp till flera suspekta nationaliteter på den listan.
jag har ju sett det. Jag har sett det finns minst en svensk.
Ja, det finns fler. Man har också med Av måneder siden gror det ingenting av Torborg Nedraas om en framprovocerad abort skrevet i 1947.
Ja.
De hävdar att den har varit väldigt var väldigt viktig för abortdebatten, men detta är något som skedde länge för jag var född, så jag har ingen förhåll till det. Men jo då, det verkar som det är ett gott valg.
Ja.
Till skillnad från till exempel Lenins resa genom Sverige då, som både jag och Albin personligen bevittnade.
Nej, men alltså, det är ju annorlunda, för det att det är ju viktigt, inte som kvinnegrejer.
Ja, jag var redan, jag trodde du skulle landa där, Max, i att Lenins resa genom Sverige inte var ett bra val. Också ett märkligt ställningstagande.
Ja. Men apropos kvinnegrejer, nästa bok på listan, Det annet skjønn av Simone de Beauvoir. Også apropos suspekte nationaliteter.
Jo, ja. men alltså, Simone de Beauvoir är ju typ den enda franska filosof vi är ganska säkra på inte själv hade sex med barn.
Nej, precis, hon bara kopplade.
Ja.
Jordens fördömte, Frans Fanon.
Ja, det är väl en av de få moraliskt uppbyggliga fransmännen. Och mycket av det har väl att göra med att han förmodligen inte skulle uppskatta att jag kallade honom fransman.
Nej, det ville heller inte de flesta franskmän.
Nej.
Nej. Men jag tänker de har mindre att säga till om i den frågan än vad...
Jo, såklart. Du ska ju aldrig höra på folk som frivillig går med på att vara franskman.
Nej.
Det är ju också grunden till att jag dessvärre har måttet acceptera att Varg Vikernes kan ta fel i enkelte valg.
Jo.
Det är vår stora meningsskiljaktighet med Varg.
Ja,
det är inte en rimlig människa som tar franskt medborgarskap. Allting annat han har gjort är kritiskt stöd, men just den gången.
Dog, är det väldigt göj att han har alltså genskapt normanerna. Barna hans har kvalmende uttale när de snackar norsk i YouTube-videon hans.
Ja.
Oh.
Underbart.
Distinktionen av Bourdieu.
Okej. Okay. Det är ju en ett djärvt steg och föreslå att folk faktiskt ska läsa Bourdieu. Istället för att bara använda alla hans begrepp.
Ja, ska vi läsa beskrivelsen?
Ja,
varför jag, inte?
Jag har nämligen inte läst Bourdieu, så jag har inte så mycket att si om han.
Nej, jag har liksom, skulle jag säga 90% av alla andra samhällsvetare bara läst mycket om honom.
Ja. Varför går inte arbetarklassen på Nationalmuseet och varför har det betydning? I distinktionen går den franske sociologen Pierre Bourdieu i rette med Immanuel Kants smaksbegrepp. I sin iver efter att beskriva den rena smaksdomen glömde Kant samfunnet, invänder Bourdieu.
Ja, det var väl lite av ett problem med Kant i allmänhet.
Ja, men alltså, man gidder ju inte läsa folk som har meninger om Kant.
Nej, det är nästan lika farligt som att ha åsikter om Hegel.
Åh, vi kommer till Hegel.
Yes.
Distinktionen sätter ord på en grundläggande insikt som det stadig må minnes om. I skille mellan det som uppfattas som vulgärt och det distinguerte, och den distinguerte riktiga smaken, upprättas och hålles och reproduceras klasseskillene. I överklassens fritidsintresser och kunstköp ligger osynlig makt.
Ja, det är nog sant, men jag kan som aldrig riktigt släppa att min enda egentliga relation till Bourdieu är att han användes i min utbildning som bevis för att Marx hade fel.
Va?
Eftersom Bourdieu kom senare och skrev annorlunda om klass, så måste det vara mer avancerat.
Ja.
Ytterst oklart ifall någon som hade skrivit det hade läst Bourdieu eller också bara läst om Bourdieu. Men det här, ingen av oss som...
Ja, för att alltså... Det här ska ju kvalificeras med allting det vi har sagt tidigare i den här diskussionen, men min misstanke är att Bourdieu inte hade hållit med den här läraren i frågan om Marx relevans.
Nej, men...
Det är väl ytterst få sociologer som ville gjort det?
På det stora hela, nej.
Nej, men då får man komma ihåg att Bourdieu var fransman. Jag vet inte väl lite på vad han säger.
Nej, alltså, man kan ju inte stole på Bourdieu, därför har Bourdieu rätt.
Ja, precis. Vi ställer oss bakom den det finns en enda fransk filosof i den här podden kan ge okritiskt stöd till allt det han gjorde, och det är Louis Althusser.
Jo, yes. Framförallt den där sista grejen.
Absolut.
Nästa, Women, Race and Class av Angela Davis.
Ja.
Ja.
Angela Davis är väl den enda amerikanen vi okritiskt ställer oss bakom.
Nu var det levande i alla fall.
I vart fall den enda amerikanen som inte har blivit dräpt av den amerikanska staten.
Ja, trots allt. Mm. Jag tror inte man kan lasta dem för att de inte försökte.
Nej.
Nej.
Men alltså, allt i allt har ju topp 10-listen så långt varit ganska försvarlig.
Jo, det är alltså, ja, det är absolut, tycker jag.
Sista bok på topp 10-listen, No Logo av Naomi Klein.
Jag vet inte om det är den boken av henne jag har inte läst den. Men om jag skulle välja en bok av Naomi Klein och sätta över så är det väl Chockdoktrinen förmodligen.
Jo, samma. Men jag tycker, No Logo var väl hennes första stora. Det är rimligt, I guess.
Jo, så vitt jag kan säga var det hennes första bok, generellt.
Ja.
Men ja, jag vill definitivt heller gått för Chockdoktrinen. Men det är då topp 10, så är det de... Resterande 90.
Ja, och jag tänker att de behöver vi inte gå igenom allihop.
Nej, det hade blivit en väldigt lång episode.
Ja, och vill man kolla igenom allting så tror jag att Klassekampens hemsida har dem i ungefär samma detalj som vi skulle kunna återge dem.
Ja, även om det känns liksom på ett metaplan som väldigt bra content att vi recenserar Klassekampens val av böcker vi inte har läst.
Ja.
Ja.
Alltså, men alltså, hvis ingen av oss har läst det så bevittnar ju bara det om att det är en väldigt dålig litterär kanon för vänstersidan.
Jo, men precis.
Ja, precis. Vår litterära smak är det enda uppbyggliga för vänstern att följa. Det är därför jag nu tänker föra in på Bröderfolkens podds officiella kulturkanon samtliga Mass Effect-romaner.
Jo, såklart. Jeg kommer til å lage en liste over hvilke av Tolkiens brev vi anerkjenner som kanon i legendariumet, og hvilke som åpenbart forfalsket av hans sønn.
Ja, nei, men de viktige i just for Brødrefolkens podds kanon vel framfor alt de der han svær åt olika svensker.
Precis. Yes, nei, men det er altså det og...
Pluss altså, vi har selvsagt en altså, foretrukken variant av Dagor Dagoraf.
Naturligtvis.
Men ja, på listen her har vi Åndens fenomenologi av Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Just det. Det är ju alltså jag skulle säga att det är djärvt att utgå från att någon människa faktiskt kommer att läsa Hegel.
Ja,
jag skulle säga att om man inte liksom aktivt doktorerar i filosofi så är det ett självhjälpsbeteende att avstå från att försöka läsa Hegel.
Ja.
Jag tänker gå längre och säga si att jag tror inte på att folk har läst Hegel. Karl Marx var den sista personen som läste Hegel.
Ja, och hans reaktion.
Hur vet vi att han gjorde det?
Ja, precis.
Nej. A Christmas Carol av Charles Dickens.
Nej, dö.
Okej. Okay,
ja, jag är enig med Albin.
Ja.
En bok om kristendom som bevisar att om vi bara skrämmer eller liksom om vi bara får vad heter det företagare och tycka tillräckligt illa om sig själva så kommer alla sociala orättvisor att lösas.
Mm. Kristet självhat och liberal
liberal väl det.
Ja, precis.
Ja. Vad är eiendom av Proudhon? Alltså,
det är starkt att ta med en bok av Proudhon. Helt cred för det. Jag säger inte att det var ett bra val, men fan ett modigt val.
Ja, jag skulle till och säga att alltså, jag är personlig motståndare av anerkänna att anarkister existerar, men
jag är i alla fall anarkister över 16 års ålder.
Jo, klart, alle barn er anarkister.
Jo, men altså, liksom, även om man måste ta en anarkist, jeg tänker gå så långt så att det finns anarkister som gjort vettiga saker, typ många syndikalister. Men man behöver ju inte ta han vars liksom, främsta arv har varit att han uppfann nazismen.
Nu blir det spicy.
Nej, liksom alltså, mannen som var så antisemitisk att andra fransmän under 1800-talet tyckte ja, det här är för mycket antisemitism.
Nu får du lugna dig, ja. Franskt 1800-tals motsvarighet till järngardet.
Ja, detta var det alltså det samma landet som på ett tidspunkt hade ett valg hvor de tre partierna var
Dreyfusader, antidreyfusader och antisemiter. Om jag minns rätt.
Antidreyfusaderna var väl också antisemiter.
Jag tycker inte den här juden ska sitta i fängelse för något han inte gjorde. Jag tycker att den här juden ska sitta i fängelse för något han inte gjorde. Och jag tycker samtliga övriga judar också borde sitta i fängelse för någonting de inte gjorde.
Apropå antisemitism. En diktsamling av Henrik Wergeland om jødeparagrafen. En paragraf i den opprinnelige versionen av den norske grunnloven som forbød jøder å komme inn i riket.
Ja. Er han for eller mot?
Mot. det er altså dessverre en av de tingene man må gi Henrik Wergeland.
Ja, det måste att vara mot fullständigt bannlysning av alla judar under mitten av 1800-talet, det är starkt. Det är det. Det får vi ge honom. Även ja. om jag nu ser en bild av honom och vad fan är för fel för hans ansikte.
Ja, det är korrekt reaktion. Ellers, litt mer Marx og Engels, Conditions of the Working Class in England og Kapitalen, bra valg.
Ja.
Så.
Le Miserable av Victor Hugo.
Ja. Jo, også lite kristen barmhärtighet i den, men...
ja, i, dette er da romanversjonen, ikke musikalen. I romanen så er Marius bonapartist.
Vilket du i sig är härligt.
Ja, men det
vi ju för i den här podden. En av de få fransmän vi försvarar är ju Napoleon.
Ja, mest såklart. Mest att vi vägrar erkänna honom som fransman.
Ja.
Jo, nej, en stolt son av Italia.
Ja, jag vill påstå att detta är den enda samnordiska vänsterpodden som aktivt tar ställning för den korsikanska självständighetsrörelsen.
Ja.
Nej, jag är emot korsikansk självständighet. Jag menar det är en del av Italia.
Ja, det här får vi lösa senare efter inspelningen.
Yes.
Ett Trondheimsresolutionen av 1911. Alltså jag är enig med allt som står där, men det är fem setningar.
Ja.
Jag vet inte om jag vill ha det med på den listan. Det jeg definitivt ville hatt med på listen derimot, og som er her, er imperialismen som kapitalens høyeste stadium av vår venn og din venn, Vladimir Ilyich Lenin.
Folkets venn og allas venn.
10 dager som rystet verden av John Reed. Også bra.
Ja,
hvorfor ikke?
Revolusjonens røst av Rudolf Nilsen.
Ja,
ja.
Jag var precis på väg att fråga, alltså när du nämnde Nordahl Grieg så tänkte jag precis fråga, jag hoppas att de har med någonting av Rudolf Nilsen också.
Ja, men syns det är lite alltså, inkonsekvent att man i någon sammanhanger har listar upp diktsamlingar och i någon sammanhanger enkelt dikt.
Det är ganska konstigt, ja.
För det er jo ingen grunn til å ikke ta hele diktsamlingen på gjensyn som revolusjonsrøst er en del av.
Altså, jeg skulle si at man kunne bare ta med Rudolf Nilsens samlede verk.
Jo, men altså, dette er jo da den samme diktsamlingen som inneholder Gategutt nummer 13 og Fanene på Kreml.
Ja.
Jag ser att han dog på möjligen det mest respektiva sättet, om man nu inte kan bli dödad av nazister eller sossar för den delen.
Vad är skillnaden?
Tuberkulos i Paris.
Ja, men det är härligt. Det är nästan lika bra som Dan Andersson.
Ja.
Som då för våra lyssnare som inte har järnkoll dog för att hotellet han bodde i när han skulle besöka sina förläggare i Stockholm inte hade vädrat ut hotellrummet tillräckligt efter att de hade använt ett supergiftigt insektsmedel.
Alltså man tänker att när en poet, en ganska deppig sådan, dör vid 32 års ålder så är det ju...
Så är det alkoholism eller självmord?
Jo, liksom, eller liksom som konsekvens av fattigdom, inte på grund av att man valt fel hotell.
Ja, nej, det är lite antiklimax.
Ja...
Austvågøy av Inger Hagerup, nok et dikt, greit dikt om okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig. Opplysningens dialektikk, filosofiske fragmenter av Horkheimer og Adorno.
Oi, 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 oi. Ja, vi måste se til så at... den nya generationen norsk vänster skolas in i ett dialektiskt korrekt hat för den kulturella avart som jazzen utgör.
Jo, såklart. Jazz är småborgerlig. Man skulle kunna höra på äkte norsk proletär svartmetall.
Ja.
Animal Farm av George Orwell.
Åh, vad tråkigt. Ska man nu nödvändigtvis ha med någonting av Orwell, då kan man väl i alla fall ha typ Homage to Catalonia eller någonting.
Ja, men ja. Alltså, jag skulle väl... Min genuina åsikt är väl essäerna.
Ja, och också...
För att jag diskuterade faktiskt det här så sent som tidigare idag. Jag tycker att eller min hot take när det gäller Orwell är att han är en helt habil essäförfattare som bara är skitdålig på att skriva skönlitteratur.
Ska man på död och liv ha med Orwells skönlitteratur, så vill jag till och med hellre gått för 1984 än Animal Farm.
Det här ska ju inte då tas som att vårt stöd för alltså vårt okritiska stöd för Stalin. Stalin hade 30% fel.
Just det.
Ja, men ingen av de felen är det Orwell kritiserar han för. Är viktigt att precisera.
Ja, men ungefär. Och han hade ändå en lägre felprocent än brittisk underrättelsetjänst under andra världskriget.
Ja.
Våra gäster nästa vecka är Grover Fur och Parenti.
Ja, alltså jag tror ju, jag vet i och för sig inte hur han ställer sig till konceptet teknik, men på ren princip tror jag inte det skulle vara omöjligt att få Parenti att ställa upp.
Nej, jag tror inte det. Så kan
och
man
just därför vill jag inte fråga honom.
Nej, det känns som att det där det kommer gå åt helvete. Det är liksom det, som ett skämt prata i 45 minuter om varför Thälmann inte gjort någonting fel taktiskt eller strategiskt.
Albin, du nämnde att du hade sett i hvert fall en svenske på den här listan. Och det, du har klagat lite över det för vi begynte att spela in. Ja. Har du lust att presentera nästa verke?
Ja,
det klassiska exemplet i den revolutionära kanonen.
Astrid Lindgrens Pippi Långstrump.
Ja.
Om dottern till en kolonial kung som liksom lever jävel i en svensk småstad med rövade pengar.
Ja, och vilket såklart är hennes brott nummer ett i poddens ögon och framförallt i Albins ögon, ett föräldralöst barn som gör sig helt jävla omöjligt för socialtjänsten.
Ja, jag tänker skolväsendet också. Tänk dig, Graham, att ha henne som elev.
Jag hade hängt mig själv föran henne för att traumatisera henne.
Ja. Ska man ha Astrid Lindgren med? Jag köper att man kan ha med henne på den här listan. Kan vi fan inte ha Pippi Långstrump? Ha med Bröderna Lejonhjärta. Det handlar om revolutionen.
Det handlar också om att förklara för barn att de håller på att dö och det går fint.
Ja, men det fyller en mycket rimligare social roll.
Bröderna Lejonhjärta har en samhällsfunktion.
Ja. Alltså fan, har Emil är bättre. Det är i alla fall lite socialrealism över det.
Ja, och det är också väldigt kul att Emil blir kommunalråd i slutet.
Ja, för Centerpartiet, det får vi utgå ifrån.
Ja. Eller typ någon lokal lista som inte fick något motstånd i valet, men som var samtliga medlemmar också var medlemmar i Centerpartiet.
Ja.
Ellers är det en del kule ting här. Latinamerikas öppna årer av Eduardo Galeano.
Ja.
Mao Zedongs dikt av Mao Zedong.
Yes. Den lilla röda boken.
Orientalismen av Edward Said.
Ja. Lönneberga landskommun hade faktiskt S-majoritet under större delen av sin existens. När de hade partipolitiska val i alla fall.
Ja.
Sen är det väl inte alltid riktigt 100% tydligt när Emil faktiskt levde.
Ja, han ska ju vara en förebild för honom, ska ju vara hennes bror som var bondeförbundare i riksdagen.
Mm.
Men jag
tänker att de flesta Astrid Lindgren-böcker som inte, där de liksom inte specificerar, utspelar väl sig typ runt förra sekelskiftet.
Ja, men på alltså enda andra gången det nämns politik i en av hennes böcker, det är när Madickens pappa typ är radikal sosse.
Ja, vilket är lite spännande.
Så det finns mycket, mycket att gräva i här. Nästa avsnitt kommer bara handla om när vi liksom avgör vilka av Astridins karaktärer som kommer överleva kulturrevolutionen.
Ja, precis. Vi sätter samtliga Astrid Lindgren-karaktärer på en politisk kompass.
Ja, precis. Det här
Pippi Långstrump såklart nere till höger.
Ja, jo, klassisk libertarian. Utan tvekan om saken.
Vår felles framtid, Brundtland-kommissionens rapport.
Nice.
Det er en rapport fra et eller annet FN-organ om klima og bærekraftig utvikling og sånn. For all del, det er godt mulig det som står i den er bra til 1987 å være, men man kan da for faen ikke ha Gro Harlem Brundtland på denne listen i noen forstand.
Nej.
Fiende av mänskligheten.
Det här låter ju som klassisk sexism från dig nu, Graham. Och jag tycker att du ska
Max, det stämmer inte. Brundtland är släkt med Bertil Ohlin och man kan inte vara sexist mot en folkpartist.
I tillegg er Gro Harlem Brundtland ansvarlig for både alt som er galt med Arbeiderpartiet og alt som er galt med det norske boligmarkedet. Eller ja. Halvparten av alt som er galt med det norske boligmarkedet. Kåre Willoch fortjener noe av æren.
Ja, men det er jo alltid kul for ens eftermæle at ha regjert under 80-tallet.
Ja.
I princip oavsett ens politiska färg. Det är den enda regeringschefen jag kan komma på 80-talet som inte har fått sitt rykte fullständigt nedsvettat av det som hände efteråt är Olof Palme, och jag hänvisar till vad jag sagt tidigare i det här avsnittet om honom.
Ja, det är av tuberkulos i Paris. Bra jobbat, Olof.
Ja, precis. Nej, men det är våran hållning nu, att Palme dog av tuberkulos i Paris. Ivar Kryger blev skjuten.
Yes.
På Tunnelgatan.
En illojal europeers bekännelser av vän av podden, Jan Myrdal.
Det är en genuint bra bok. Den läste jag i fjällen i somras. Mm.
Härligt.
Delarna där han liksom bara typ ältar med jävla minne 15 gånger är lite tråkigt. Men det är kul att läsa hans anekdoter om att bo i Indien.
Jag tänker att vill man inte ha anekdoter om personliga oförrätter som inträffade årtionden före, nej, så finns det ju folk man kan läsa annat än Jan Myrdal.
Ja, nej. Det var det jag läste för. Det som blev tråkigt var när han typ i 150 sidor ältade att liksom en bekant han hade hyrt ett rum till tog livet av sig. Vilket i och för sig är ett rimligt trauma att ha, men vad fan, Jan, det hände 12 år sedan.
Ja, jag som trodde Jan Myrdals syn på döden var osentimental.
Jo, alltså det är ett ganska osentimentalt minnesrunkande. Det är bara typ, jaha, var det mitt fel, ja eller nej, i 150 sidor.
Ja.
Manufacturing consent av Noam Chomsky och Edward Herman.
Ja.
Jo.
Tänk vad bra det hade varit för Noam Chomsky om han bara slutade prata politik efter den boken.
Ja.
Ja. Alltså, antagligen... Men återigen, hade han dött i tuberkulos i Paris någon gång på 80-talet?
Ja, jag tänker att det kanske det bästa hade varit om för hon... när kom manufacturing consent ut?
88.
Jaha, okej. Okay. Ja, men någon gång på 90-talet då.
Ja, jag tänker att det bästa för honom kanske hade varit om han hade dött
den 10 september 2001.
Ja, jag skulle säga innan Demokratiska Kampuchea blev riktigt, riktigt roligt. Hade kanske varit en... Jag tycker det var det absolut bästa för den goda...
Innan
normen.
Vi började mysa och röda kmererna.
Ja... Jag kanske är för elak mot honom, men alltså, Karn är anarkist och 100 år gammal. Man får vara elak på honom.
Apropå någon som kanske borde slutat att snacka politik eller död för 10-20 år sedan. The Sublime Object of Ideology av Slavoj Žižek.
Oh, jävla Slavoj. Ja.
Mm. Klassikampen tar ställning för att äta ur soptunnan.
Nej, men alltså... Zizek har skrevet mye bra og cirka like mye fullstendig idiotisk.
Ja, nej men ja. Det. Jo, nej men det, jag tänker att i en perfekt värld så blir han vald till Sloveniens president i början på 90-talet och sen dör han. Och...
Ja.
Som kandidat för den liberala oppositionen, vilket är det allra roligaste med det.
Ja, alltså liberal i postkommunistiska Öst-Sydeuropa, det är ju det roligaste begreppet som finns. Kan man göra bokstavligen vad som helst?
Ja, typ.
Rysslands liberaldemokratiska parti.
Ja.
Ja.
Ideologi, ultranationalisme. Nydelig. Elsker å se det.
Ja.
Ja.
For øvrig helt enig med Zjirinovski om skjebnen til de baltiske landene.
Ja, ja, ja.
Jo, nej men
Russland borde spränga atomvapen på gränsen med gigantisk vifte bak för att blåsa allt radioaktiva material över gränsen till till de baltiska länderna.
Ja, nej men Zjirinovskij är väl kanske den ultimata det ultimata uttrycket för politik som shitposting. Och det måste vi ändå ge honom någon sorts...
Jo,
vil i fred till en stor man.
Ja, jag skulle inte gå lika långt som er i hyllandet av den döde. Men jag håller med honom i sak att Sverige och Ryssland borde ha en landsgräns. Kanske inte på sättet han tycker det, men det får vi ta oss.
Ja, Hvordan sprenge en rørledning av Andreas Malm?
Ja. Ja, jag hade haft mer respekt för Andreas Malm om han satt i fängelse för att ha sprängt en pipeline.
Jo.
Men det gäller också i min syn på mig och er två. Att jag hade haft mer respekt för oss om vi hade varit i fängelse för att ha sprängt en pipeline.
Jo, klart. Så det
vet
var då.
Vi att grej, men inte gör det.
Ja, vem vet med norska fängelser?
Ja, men det är väldigt tungvint att komma sig till Rogaland härifrån. Det är inte så långt, men det är svårt dålig infrastruktur mellan. Men heldigvis ska vi då bygga verdens längste bro en 3-4 gånger för att göra något med det.
Ja.
Äntligen. Ja, det mesta om
färjefri E39 är det närmaste Norge någonsin har kommit Petrostadsväg. Så jag väljer att se på det som en halv seger.
jag kollar på kartan nu. Om man bygger alltså den enda riktigt stora bron behöver är ju från jag kan inte prata längre. Från Haugland, vi tar från Haugland istället till Eldholme. Och sen så bara liksom lite över liksom bara ett hopp till Jäktevik. Och sen så är man typ i land. Just det, fan, det fanns en till jävla fjord. Ah!
Ja, du må du må komma därifrån.
Jo, nej, jag
du må komma där över till Stavanger.
Ja. Jo, nej, jag tänkte inte på hela Boknafjorden.
Nej.
Vilka liksom globalt sett är ganska vanligt att man inte gör det. Så jag...
Du är inte först med att inte tänka på Boknafjorden.
Nej, precis. Sen så jag tycker om orten Tau som ligger utanför Stavanger. Jag tänker att det har att göra med vår 40K-rasan. jag är också lite orolig för Judaberg som också ligger utanför Stavanger. Ja.
Alltså i och med att det är Stavanger så misstänker jag att det betyder akkurat det du tror.
Vi får se här.
Ska vi gå vidare eller ska vi ta klassekampens läsares topp 10 först också?
Ja, den var dålig.
Men vi kan avhandla den lite snabbt.
Ja. Nummer 1, kommunistiske manifest, har vi allerede snakket om, helt greit. Nummer 2, Arntzen, helt greit. Nummer 3, Kapitalen, helt greit. Nummer 4, 1984, nei.
Ja.
Nummer fem, av måneder siden gror det ingenting. Som vi har sagt, sikkert helt grei. Nummer seks, gymnasielærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelse som har hjemsøkt vårt land av Dag Solstad.
Yes, Dag Solstad. Min enda relation till Dag Solstad är att varje år när de delar ut litteraturpriset så blir Ali Esbati den enda bra svenska riksdagsledamoten ledsen för att det inte går till Dag Solstad.
Ja, alltså nu kommer han sannolikt aldrig till att få den i och med att
nej,
man nettopp har gitt den till en norrman.
Ja.
Ja, och det gör vi bara vart 80:e år.
Nej, det var väl kortare med än det mellan att Sigrid Undset och Knut Hamsun som aldrig har gjort något galt eller ment något dumt fick den.
Vad hette han? Knut Hamsun? Då?
Knut ja. Hamsun. Han var nazist, det var spöken.
Ah, ja. Också
Sigrid Undset fick det 28.
Ja, och Knut Hamsun fick den i 1920.
Ja.
Det var säkert för han blev nazist.
Okej, okay, så mellan de två var det 8 år. Och sen då blir det 75 till Fosse. Så det ökar alltså med en potens för varje gång. Så nästa gång när man får Nobelpriset kommer vara någon gång cirka 28-23.
Ja,
men... historien är väl heller att Norden var massivt överrepresenterat i de tidiga Nobelpriserna.
Ja, alltså typ vart femte år gav ju bara Svenska Akademien det till en av sina egna ledamöter.
Ja, alltså fördelen med att Svenska Akademien har straffat ut sig fullständigt på alla sätt och vis, det är att de kanske slutar med det.
Ja, det är alltså nutidens shitpost Nobelpris handlar ju mer om att de ger det till typ Bob Dylan.
Jo, vilket jag antar är bättre än att liksom bara ge massa pengar till en fransk våldtäktsman.
Ja, nej men det är ju bättre så tillvida att Bob Dylan är mer benägen att ge Nobelpriset den nivå av respekt det förtjänar.
Ja, precis. Yes, nej, men jag har samma inställning till Nobelpriset som till Olympiska spelen. Det var en kul idé, men vi kan inte hantera det längre.
Nobelpriset var kul. Det är en bra idé i teorin, men den funkar aldrig i verkligheten.
Nej, men alltså, varken Nobelpriset, någon av dem, inte bara fredspriset, utan allihop, och Olympiska spelen funkar inte i en nyliberal värld.
Jag ska inrymma att jag kan inte nog om... Alltså, medicin eller kemi eller fysik till och med nog om de priserna men
ja nej alltså inte jag heller det är bara det att de gör så här vi använder för att få utse dem gör bort sig hela tiden på separata områden.
Och för övrigt vill vi också poängtera att Svenska Riksbankens ekonomipris till minne av Alfred Nobel är ju lite underhållande så tillvida att Riksbanken bara bestämde sig för att instifta ett pris och kallade ett Nobelpris utan någon form av inblandning från Nobelkommittén. Men i övrigt har vi väldigt lite positivt att säga om det.
Ja,
alltså det är gøy att påpeka att det inte är en äkta Nobelpris för irritera människor som bryr sig om vad Svenska Riksbanken menar. Ja. Men samtidigt så har vi omtrent lika lite respekt för de faktiska Nobelpriserna.
Ja, men ungefär va?
Ja, resten av läsarnas topplista, Animal Farm. Så läsarna har alltså både 1984 och Animal Farm, inte bara med, men på topp 10.
Ja. Ja, men de älskar MI5.
Ja.
Ja.
Jo, nej men alltså, det är synd att vi ser att Klasskampens läsare är fascister, men här är vi.
Ja, det är inte vi som har dratt den här slutsatsen, det är de själva.
Ja.
Bestialitetens historia av Jens Bjørneboe.
Ett ord som jag hoppas betyder, vad jag tror det betyder på norska, och inte vad det låter som att det betyder på norska.
Det kan betyda bägge delar.
Ja.
Men bestialitetens historia, det är en... trilogi som bara består av att han ramser upp diverse förkastliga förbrytelser mot mänskligheten.
Ja,
och så tänker lite runt om vad detta betyder.
Jag vill säga något kul och nedlåtande här, men det är inte helt olikt av det vi gör så det
Ja, nej. Förekommer Eskil Erlandsson någonstans i bestialitetens historia?
Nej, inte som jag kan huska.
Nej, sista verkdelen publicerades 1972, som inte den gode Eskil hade börjat i god tid, så tror jag inte han är inne.
Nej, han var driftig, vet du.
Ja, så och så har man tydligvis tre böcker på en delt nionde plats. Jag känner inte helt.
Nej, men vad fan?
Nej,
hur kan de få exakt lika många röster? Är det typ 20 pers som har varit inne på det här?
Men här så har de ändå röstat in två böcker som både, en bok som jag nämnt och en bok som du nämnt, Maxa.
Ja. Så då på delt nionde plats har man då De eländiga av Victor Hugo.
Ja.
Nok en gang, dette er da bokversjonen hvor en av hovedkarakterene er bonapartist.
Ja, det er en revolusjonær ideologi. Bonaparte forkroppsligade de populære klasserne.
Ja, menneskehetens siste håp i kampen mot anglodominansen.
Ja.
Yes.
Hadde han bare alliert seg med Toussaint i stedet for å forsøke å knuse opprøret på Haiti?
Ja, det vi kan enas så här helt enkelt om att Napoleon var en progressiv historisk kraft.
Ja,
det är... i Europa, ja. Utlokkende i Europa.
Ja.
Brødrene Løvehjerte, som vi har sagt, en bok med en viktig samfunnsfunktion i att förklara barnet att nu kommer du till att dö, det går helt fint.
Ja. Och Rudolf Nilsens samlade dikter.
Ja. Så en del gode valg, en del ikke fullt så gode valg. Det tenker jeg på en måte er uunngåelig det som kommer til å skje når du forsøker å produsere en definitiv liste over den kulturelle kanon.
Ja,
det er jo litt det konseptet er.
Uheldigvis har vi nå brukt så mye tid at jeg ikke... At det blir for lenge hvis vi skal gå gjennom listen og gå gjennom artiklen hvor de har intervjuet diverse høyreside gubber og spurt hva de mener burde vært på listen.
Jeg leste deres lista, og den var det gjorde ondt. Det gjorde det. Også starkt at
du ikke nevner dette forrens nu.
Ja, men det
vi kan eventuelt ta. Eller nej.
Det
är en ting vi kan ta med här. Tänketanken Civita kom med en.
Det är alltså Norges Timbro.
Ja, kom med en lista på 9 böcker de menar borde varit med på listan.
Okej.
Okay. Och jag tror inte de helt skönte vad konceptet var. Alternativt så är det bara jävla irriterande i och med att det är Civita så är det så
lite spännande. Alltså jag tänker lite varje.
Ja. Constitution of Liberty av Hayek. The Open Society and Its Enemies av Karl Popper, The Idea of Justice av Amartya Sen, Two Concepts of Liberty, Isaiah Berlin, Liberalism and Its Discontents av Fukuyama, Socialism av Ludwig von Mises,
det är ju Gulag av Ann Applebaum, på listan.
Historien om den danska utopi av Henning Fonsmark, The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion av Jonathan Haidt.
Ja, det är det värsta. Där.
Jo, men det här är ju bara en pensumlista för r/neoliberal. Gå och dö.
Ja.
Ja, men alltså ja.
Nej, men det är om jag var höger och skulle ge några jävla vänstermuppar en trolllista över böcker som jag skulle läsa. Men von Mises, Hayek, absolut. Bra. Men du kan ju fan inte ha med Jonathan Haidt, som jag nu i och för sig tror att jag blandat ihop med en annan Jonathan som skriver konstiga böcker. Det kanske inte var fullt dumt, men jag trodde.
Ja, jag vill ge en snabb uppdatering här och säga att Svenska von Mises-sällskapets hemsida tyvärr ligger nere.
Ja, nej, men...
Så vi kommer tyvärr inte att kunna hitta någon information om frihet under kommande dagar.
Nej, det visar sig att man kan inte betala serverplats i guld.
Nej. Mm. Men det var vårt försök att bli kulturpodd.
Ja, jag tycker vi gjorde bra ifrån oss. Jag är nöjd.
Ja, efter omständigheterna.
Ja, mm. Jag tycker vi gjorde bättre ifrån oss än Klassikampens läsare.
Ja.
Ja. Det är ju inte svårt heller. En av grundpelarna i varje rimlig vänsterideologi är ju ett brinnande folkförakt.
Ja, alltså jag har ju så svårt att få grepp på klasskampen. Alltså, de har ganska stor omsättning, eller hur? Alltså, de har ganska mycket läsare.
Ja.
Ja. För jag tänker så här, mina hån har ju byggt på att liksom, det är den norska varianten av de som prenumererar på Flamman som läser klasskampen, alltså sådana som jag. Så då är det inte folkförakt utan bara vanligt självhat jag håller på med.
Okej, inte väldigt stort upplag. 30 000.
Men det är väl ändå respektabelt?
Jo, alltså det är respektabelt för en avis med navnet Klassekampen. Men det är betydligt bak det så faktiskt stora avisna.
Ja.
Till sammanligning har Aftenposten 252 000, Bergens Tidene som är Aftenposten men för Bergen har 89 000.
Det är för mycket. Det är ju för mycket. Hur många bor det i Bergen?
300 000.
Okej, ja, det var jag insåg att jag har som bara tänkt att alla norska städer är på sin höjd 70 000.
Ja, men alltså alla norska byar utenom Oslo og Bergen er jo så cirka det. Trondheim er vel kanskje 100 000.
Jep, det har vi tappat alle våre lyssnare i Trøndelag.
Ja, er det noen
eller jeg kan skal si begge.
Ja, nej, men altså, om jeg noen gang kommer at fly fra Sverige så er jo chansen stor at jeg hamner i Trondheim, men det ligger bra til.
Oi, ja, Trondheim er betydelig større enn jeg trodde. Det er jo ikke bra.
Nej,
jag ska säga att 12% av poddens lyssnare ligger i Norge och av dem är 2% i Tröndelag, så att
alltså
jag ljög nog inte när jag sa bägge.
Nej, jag tror att
om du som lyssnar nu lyssnar från Tröndelag och har kritik, skicka den då till info@lundinenergy.se.
Ja, och framförallt riktigt inte Grime, det är han som borde ha koll på stora det här. Jag är ursäktad, jag är utlänning.
Jo, alltså jag borde veta det, särskilt med tanke på att halva familjen min bor i Trondheim eller i omedelbar närhet till Trondheim. Och jag är där sån cirka minimum en, vanligtvis två gånger i loppet av ett år.
Och sen så Max, jag tycker det är gulligt att du tror att 2% av 12% av vår lyxstorskara är mer än en person och inte typ en tiondel av en person.
Precis, det är en arm.
Ja.
Som lyssnar på podden i Trøndelag.
Ja, men alltså det står bara Trøndelag, ikke sant? Vi vet inte att det specifikt är Trondheim.
Nej.
Så alltså, det kan vara att vi har en list en lytter i alltså Steinskär för exempel som är väldigt för Trondheimsforakt.
Ja, vi får hoppas det. Ja. Det var kanske någon i Rørvik som började lyssna efter att vi nämnde dem.
Ja,
det tänker jag händer inte så ofta. Men ska vi avsluta vår roast av olika norska regioner?
Det är väl egentligen bara en region vi har roastat så långt. Sån utom att jag ofrivilligt roaster Bergen sån cirka varje gång vi snackar om Bergen.
Ja, men det är inte ett roast, som sagt var det självhat, det är någonting annat.
Ja, ska vi lite snabbt avhandla veckans sista ämne?
Ja.
Och sen kalla det ett avsnitt. Vi har ja, men det är väl aldrig helt och hållet frivilligt vi gör det här, men det har trots allt hänt saker i Danmark, så det kan vara värt att nämna, framförallt i och med att det här är saker som ja, förmodligen inte, men i värsta fall, eller beroende på hur man ser det, värsta eller bästa fall skulle kunna föranleda en regeringskris där. Det är nämligen så att partiledaren för danska vänstre, Jakob Ellemann Jensen, har bestämt sig för att avgå från sina samtliga ämbeten med omedelbar verkan.
Yes, men det är bra. En vänstre är nere, resten av dem kvar.
Mm. Han är ju då, eller kommer förmodligen gå i historien främst som den som efter att ha tillbringat efter att ha stöttat Lars Løkke Rasmussen och tillbringat liksom ett par, tre år med att att inrikta sig på att vänstern ska gå in i hårdare polemik mot socialdemokratin, sen har bestämt sig för att gå in i regering med socialdemokratin och Løkke.
Ja, det är tur att man inte är dansk höger, för då hade man kanske varit arg över det här från det hållet.
Ja, nej men lite så. Och den här avgången föranleds ju då av att partiet dels har typ 8-9% i opinionsmätningarna nu.
Yes, alla deras väljare har liksom gått över till partier som har skrivit in i partiprogrammet att alla muslimer måste tvångsmatas med grisfett.
Ungefär så. Och han har varit sjukledig större delen av tiden hans parti har suttit i regering.
Det är praktiskt.
Han var då sjukskriven på grund av stress från februari till augusti i år och bestämde väl sig när han kom tillbaka att nej, det här var inte roligare nu än vad det var i vintras.
Alltså, det här kanske är funkofobiskt eller någonting annat av mig, men jag tycker inte vice statsministern ska få sjukskriven ett halvår.
Nej. Jag tänker att funkofobin kan få komma fram en aning när det rör sig om, som du säger, ett lands vice statsminister vars pappa dessutom var partiledare före honom.
Ja, jag skulle ju säga det, att han har ju ärvt partiet av sin far, som allt annat man kan säga om Uffe Ellman Jensen hade en stadig mustasch.
Ja, och han var väl typ också den sista vänsterledaren som inte var inriktad på att göra islamofobi till partiets huvudsakliga politiska ståndpunkt. Och han, alltså både han och hans son representerade väl det så kallade byvänstre, alternativt högskolevänstre, som då är, ja men lite i polemik mot partiets mera traditionella jylländska bondefalang.
Det här är jättejobbigt, för jag kan ju tänka mig vilka vibes högskolevänstre har, men jag kan ju inte börja sympatisera med något partis jyllandsfalang.
Nej, och det är ju lite det som är problemet nu, för att efter att Ellman avgick så är mannen som med största sannolikhet kommer att ersätta honom den tidigare ekonomiministern innan Ellman tog över den posten, Truls Lund Poulsen.
Otroligt starkt danskt namn.
Ja, nej, men man kan säga att Truls Lund Poulsen är en man som både heter, ser ut, beter sig och tycker exakt så som man vill att en vänsterpolitiker ska.
Ja.
Eller nu vill och vill, men
antar det.
Liksom stereotypt antar, ja.
Ja.
Han är uppväxt i en liten skitby strax utanför Vejle. Han har smeknamnet Traktortruls. Det här är inte ett skämt. Han kallas genuint Traktortruls eftersom han är väldigt intresserad av fordon och framförallt traktorer.
Okej, så det här är alltså en fyraåring. Det hörer.
Ja, alltså, men ungefär. Men hans mest kända politiska handling innan detta, utöver att han då fick smeknamnet Traktortruls efter att hans, tydligen är det en tradition i Danmark att den nya ministrar alltid får en present av sin föregångare. På ungefär samma sätt som avgående partiledare får presenter av de andra partiledarna i Sverige. Så att när Truls Lund Poulsen skulle tillträda som miljöminister 2007 så skämtade hans föregångare om att hon från början hade tänkt ge honom en leksakstraktor, men sa att hon ångrade sig, för hade hon gjort det hade han fått leva med smeknamnet Traktortruls i all evighet. Vilket alltså var ursprunget till det smeknamnet som han nu har fått leva med i all evighet.
Ja, men bra, bra äg, bra äg. Det tycker vi om.
Och i övrigt så är det två grejer han är känd för. Dels att han tog emot en Rolex-klocka från någon arabisk gulfstat som var värd 68 000 danska kronor. Vilket ledde till att hans föregångare i en av de andra ministerposterna han höll gav honom en klocka i present.
Men jag ser att den här mannen har ju varit minister för absolut allt.
Ja, han blev som sagt då miljöminister 2007 och sen skifflades han runt mellan lite allt möjligt i de senare Anders Fogh och tidiga Löcke-regeringarna. Så hans mest kända politiska, alltså det han faktiskt har gjort som han är mest känd för är att när han var skatteminister mellan 2010 och 2011 så var han inblandad i skandalen kring Helle Thorning-Schmidt och hennes man, den brittiska politikerbarnet och numera parlamentsledamoten Stephen Kinnock. Som jag kommer inte ihåg exakt detaljer, men det var någonting med att han inte hade skattat som han bodde i Danmark eftersom han jobbade utomlands.
Men han var skatteminister.
Nej, alltså Stephen Kinnock hade inte skattat ordentligt.
Oh ja, men vad hade Traktor Truls med Stephen Kinnock att göra?
Ja, Traktor Truls anklagades i alla fall för att ha personligen involverat sig i det här fallet som skatteminister. Att han typ hade läckt den informationen till någon tidning. Mm.
Alltså, det är ju helt sjukt att liksom, de europeiska sossarna liksom, har dynastiska äktenskap mellan länderna.
Ja. Alltså det här var ju det enda sättet som den danska socialdemokratin kunde säkra sin maktposition.
Jo,
var ju genom ett fördelaktigt äktenskap med en av de stora europeiska makterna.
Jo, men alltså, annars så kanske, jag säger, Neil Kinnock, var han EU-kommissionär under den här tiden kanske?
Det kanske han var.
Jo, men precis, det var han. Och men alltså, då är det klart, då är det fördelaktigt. Alltså, då, har man, ja. då vet man ju att Eurocorps kan komma och dyka upp ifall det börjar tjafsas i partiet.
Ja.
Sen så, jag är inne på Traktor Truls Wikipedia-artikel. Alltså, hans bild är ju rasistisk.
Ja, men som jag säger, det här är en man skapad i någon sorts labb för att vara den mest stereotypa danska vänsterpolitiken man kan tänka sig.
Jo, det såg jag när jag var inne på hans svenska och engelska artiklar, men nu på danska. Alltså, det här är ju ett hatbrott.
Danskarna gör hatbrott mot sig själva.
Yes, liksom, hans existens är ju självhat.
Ja.
Self-hating Dane.
Han har ju då blivit utnämnd till tillförordnad försvarsminister. Eller han var tillförordnad, eller han är försvarsminister på permanent basis. Han har också blivit utnämnd till tillförordnad ekonomiminister och vice statsminister fram tills partiet väljer en ny ledare. Vilket de kommer göra någon gång nu i november, och föga förvånande storfavorit i det valet är Traktor Truls.
Ekonomiminister som det har varit att märka är ett tredje ministerpost från både finansminister och skatteminister.
Ja, jag tänker ekonomiminister kanske mer vibes.
Ja, men troligtvis.
Yes.
Ja, men alltså, hvis man har en ekonomiminister som har ansvar för vibes och en skatteminister som har ansvar för faktiska skattesatser, vad fan gör finansministern?
Men alltså, jag tänker att
skriver budgeten. Det är alltså i praktiken en sekreterarpost.
Skriver budgetet runt tallene som skatteministern sätter.
Ja,
ungefär så, ja.
Säger på presskonferensen att han inte kan svara på frågor om monetär politik, för det drivs av Riksbanken.
Ja. Men alltså rent praktiskt i form av konsekvenser för detta. Traktor Truls är då, som ni kanske har gissat utifrån vibesen,
nazist.
Alltså mer från landsbygdsfalangen av partiet än Ellemann. De politiska analyser jag har läst verkar vara ganska överens om att det här inte kommer leda till något brott med regeringen. Men alltså, för att Traktortrulls är, trots sina politiska övertygelser, först och främst en maktmänniska.
Men så, nu bara för att klargöra för oss som inte hänger med på vänsters intern politik, Traktorfalangen är den mer mittenorienterade.
Alltså de är ju mindre liksom uttalat liberala. De är ju liksom för mer, de är väl mindre höger så tillvida att de tycker bättre om jordbruksstöd, men de tycker ju också mycket, mycket sämre om muslimer och underförstått homosexuella.
Okej, okay, yeah.
Ja, okej, okay, så det är Centerpartiet.
Ja, men typ.
Yes, so...
Alltså det är ju det vänstres liksom historiska bakgrund är. Det är okay, ju det danska bondepartiet.
Ja, men av det du beskriver, vi har alltså hittat den första nordiska politiken som inte är sitt lands motsvarighet till Annie Lööf.
Ja, men som sagt, han kommer förmodligen inte göra speciellt mycket för att ändra kurs, trots den här krisen partiet har haft på sistone, som framförallt har sitt ursprung i att regeringen nu har föreslagit en koldioxidskatt på jordbruket. Vilket ju är att svära i kyrkan för den här falangen av vänstre.
Yes, så vi inväntar nu liksom den danska varianten av det här nederländska bondepartiet, där alla väljarna bodde liksom i olika villaförorter och inte höll på med jordbruk.
Ungefär så, ja. Vi har ju trots allt redan haft...
Men har inte Danmark som cirka 8 partier som fint kan ta den rollen?
Man hade kunnat tro det, men det hade Nederländerna också. Och så gick det som ja, det gick.
Nej, men Danmark och Nederländerna är väl mer lika varandra än vad något av de länderna skulle erkänna.
Ja.
Alltså den stora skillnaden historiskt sett är väl att Nederländerna har en stor katolsk minoritet, vilket Danmark inte har.
Nej,
det är typ det som har påverkat.
Det för att det var olagligt att vara katolik i Danmark till typ 1987.
Ja, men ungefär så.
Alltså tre år innan det var lagligt att vara katolik i Sverige. Katolicism avskrevs från liksom sjukdomslistan 2012.
Ja, det var efter en stor masskampanj av polska invandrare som ringde sina arbetsgivare och sa att de kände sig lite katolska idag.
Ja, Folkpartiets sista stora insats skulle man kunna säga.
Ja.
Vad då, legalisering av katolicisma?
Ja, 2012. Jag tror att det egentligen typ hände 1950 och alltså var sossarnas fel, men...
Ja, men det var väl det som konkret hände då, var väl att folk som inte var med i statskyrkan fick hålla politiska ämbeten för första gången.
Ja, eller bli läkare.
Ja.
Eller för judar fick det är också kul, alltså, vi har liksom, officiellt så har Sverige haft både längre och grövre diskriminering mot katoliker än judar.
Jo, men det hadde Norge også, den samme grunnlovsparagrafen som forbød jøder adgang til Norge, forbød også jesuiter, og forbud mot jesuiter bestod i noen tiår etter at man tillot jøder.
Ja,
altså,
men det er jo, altså, jeg skulle jo si at det her er ikke mer rett.
Nej.
Något av detta.
Ja, till skillnad från Max så har jag alltid varit emot judeparagrafer, men det jag tänker att vi har hög verkanshöjd i den här podden.
Nu blir det grovt.
Yes. Sen så kan det också vara värt att poängtera att trots att liksom det här med lagarna har varit igång längre, så vi deporterade inga katoliker till gaskamrarna.
Nej. Vi tvingade inte dem att ha en liten påvehatt som symbol i sitt pass.
Nej, det var inga stora debatter i Stockholm på 30-talet om kommer katolikerna komma och ta allas jobb.
Nej, precis. Det hölls inga massfackeltåg i Lund som respons till nyheten om att 10 katolska läkare kommer beviljas uppehållstillstånd i landet. Nej.
Centerpartiet drev aldrig kampanjen Driv Johannes i grind.
Ja, men ska vi låta det vara veckans slutord?
Ja, vi kan låta det.
Ja, du som lyssnar har, som brukligt är, lyssnat på Brödrafolkens podd. Du kan hitta oss på diverse sociala medier, antar jag. Och vi kommer att återkomma nästa vecka med någonting minst lika upplyftande.
Ja, kanske till och med mer.
Ja, vi får se helt enkelt vad som, hur utvecklingen blir.
Ja, nej, vad mer ska man säga?
Nej.
Jo, 60% uppslutning för färöisk avhängighet i en meningsmåling.
Ja.
Ja, som visserligen då var beställd av Republikpartiet.
Ja, men de ville ju inte löjet om sin ene sak.
Nej. Ja, nej, men jag är egentligen inte för färöisk självständighet, men jag tänker att det kan bli jättekul liksom, diplomatiska incidenter när de försöker ha
när de inte anerkänner någon av de tidigare sovjetrepublikerna, för det den officiella positionen till det färöiska utrikesministeriet är att Sovjetunionens upplösning var olovlig.
Ja, nej, men jag tänker att den optimala hållningen där är väl att inte erkänna till exempel Moldaviens självständighet, men erkänna Transnistriens.
Mycket starkt. Nej, men alltså, ja.
Sovjetunionen existerar fortfarande, men Transnistrien är också ett eget land.
Ja, nej, men alltså, ja. Om man ser på hur det går för små onödiga nationer och hur man ser hur det generellt har gått för Färöarna, det kommer vara det enda landet i världen som flyttar sin ambassad till Jerusalem, vägrar fördöma ryska invasionen av Ukraina och sen erkänner Republiken Kina.
Ja, nej, men det är ju... Ja, men det här är ju kanske ett av få självständiga länder som skulle ha större potential som contentgruva än Nederländerna.
Ja, men sänk Nederländerna, höj Färöarna.
Där tackar vi för oss.
Hallå.
Ha det så bra.
Hej.
Ist überall der Erste. Das ist Fritz, der Traktorist. Ob's im Pflügen oder Sehen oder ob's im Lernen ist. Auf dem Felde bei der Arbeit singt er stets das beste Lied. Dann stimmt Gretelein ganz leise, weil ihr Herz vor Sehnsucht glüht. Nach dem Fritz mit dem Traktor, nach dem Fritz, ja! Dem Fritz, den Traktorist. Sonntag bei der Erntefeier griff sie heimlich seine Hand. Da ist Fritz, der stets der Erste, kopflos in den Wald gerannt. Wer ist überall der Erste? Das ist Fritz, der Traktorist. Nun weiß jedes Kind im Dorfe, dass das auch bei Gretel ist. Ja, der Fritz mit dem Traktor, ja, der Fritz, ja. Der Fritz, der Fritz, der Fritz, der Traktorist.